Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad hände? Han är död. Säger, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
God morgon, välkomna till Börsmorgon torsdag 4 maj. Ni som har följt oss under Rapportmorgon vet att vi har avverkat ett gäng rapporter redan, så där 8 vd-intervjuer. Men börsläget först. USA, det är lite svårt att bestämma sig hur man skulle tolka Federal Reserves räntehöjning igår. S&P stängde till slut minus 3,5%. Asien under morgonen, Tokyo är stängt, Hongkong steg ungefär 1% och terminen för Stockholmsbörsen pekar på en öppning neråt drygt 0,5% om en knapp kvart. I dagens program är det självklart fortsatt fokus på rapporter, Skanska bland annat, även Humana, G5, men också fler efter klockan 9, då med bland annat Bahnhof och Ambea. Och jag är inte ensam i studion, jag har även Madeleine Lundberg med mig.
Ja, precis. Och vi har även vår eminenta analytiker Uffe Pettersson med oss.
Oj, det var snällt sagt.
On fire den här morgonen.
Verkligen, du har fullt upp. Ja. Är det något som sticker ut här i rapportfloden?
Ja, men det tycker jag det även idag. Jag tycker, tar vi det största bolaget Skanska, så är ju vinsten rejält sämre än väntat. Byggverksamheten går bra, men övrigt går dåligt. Lär väl pressas på det, antar jag. Cellavision dåligt. Humana faktiskt bra, det trodde man inte. Man undrade om de skulle överleva, men stark rapport.
Vi kan väl ta, och innan vi kastar oss in i rapporterna lite mer sådär noggrant, så kan vi bara summera hur det sades och vad som hände med Federal Reserve då igår och deras räntebesked. Som höjde med 25 punkter så som det var väntat, 5-5,25% är nu ränteintervallet på. Jerome Powell i presskonferensen efteråt sa just att man får ta varje möte dag för dag nästan, låter det som, med tanke på att det händer så pass mycket. Man tar nya datapunkter hela tiden. Hintade väl kanske om en räntestoppshöjning åtminstone för juni. Men om det är någonting som ligger i korten i form av förändring, då är det snarare en höjning än en sänkning. Och som sagt, Ulf, känns inte som att vi blev så mycket klokare.
Nej, det blev ju inte. Och anledningen är väl att Powell inte vill binda sig vid någonting just nu, utan han vill se hur arbetsmarknaden utvecklas, kanske framförallt inflationen utvecklas, innan han vågar så att säga bu eller be. Men det man ska ta med sig är väl att det är möjligt att det var sista räntehöjningen vi fick igår kväll, men det kommer ta tid innan det blir en räntesänkning om inte ekonomin går rakt ner i källaren. Tittar man på marknadsreaktionerna så var det lite avvaktande till en början. Sen tappade USA-börsen ganska rejält sista timmen. Räntorna gick ner drygt 10 punkter på tvååringen. Och det där är lite, tycker jag, ett svaghetstecken att börsen inte åkade stiga på lägre räntor. Och jag ser på terminerna nu i USA hur den börjar vackla lite grann. Så det, vi får se. ECB har vi ju idag också, men det känns som att, ska vi säga, riskvilligheten är lite mindre just nu än vad den var för ett par dagar sedan.
Tyvärr inte lika mycket tydlighet som marknaden vill ha i alla fall. Kanske så tydlig man kan vara som centralbankschef i de här tiderna. Rapporter då istället. Det har kommit in en del nyheter också, men vi måste börja med Skanska, Madeleine.
Ja, precis. För Skanskas rörelseresultat kom ju alltså in på 394 miljoner kronor mot 1,8 miljarder kronor ett år tidigare. Det var även klart väntat en väntade 949 miljoner kronor. Justerat för valutakurseffekten minskade rörelseresultatet med 81%. Och så här sa vd Anders Danielsson om det första kvartalet för Skanska.
Ja, det är delat här. Byggverksamheten som är den största och viktigaste delen. Där fortsätter vi att leverera starka resultat och vi ökar faktiskt resultatet där och marginalen, och det är otroligt bra. Där vi har sänkta rörelseresultat är inom vår projektutveckling, och bostadsutvecklingen har ju drabbats av låga volymer. Vi har också en engångsposter, förluster i våra lågprissegment där, som vi kallar för boklok. Och det beror på att de räntehöjningar vi har sett, kostnadsökningar, inflation, har ju drabbat kunderna på hårt. Och det finns en stor avvaktan som gör att kunderna inte slår till och köper bostäder för tillfället. Och sen har vi vår kommersiella fastighetsutvecklingen. Där är ju ett kvartal där det inte har hänt så mycket. Vi har inte gjort några större försäljningar. Och samma sak med vår fastighetsförvaltning. Där har inte heller skett några försäljningar till den streamen. Då. Så totalt sett så är det en mixad bild.
Ja, och det där var alltså Skanskas vd Anders Danielsson. Hela intervjun finns också på vår sajt. Ja. Uffe, vad har du att säga om den här rapporten?
Nej, det här är ju ett bakslag jämfört med jättestark Q3, jättestark Q4, så är ju vinsten klart sämre väntat och den är ju nästan utraderad som du sa jämfört med för ett år sedan. Byggsektorn håller uppe bra tycker jag, men övrigt går ner och vi kommer få se aktien tappa här. Det kan bli, den har ju gått, ja det kan bli 5% också, det beror på lite på sentimentet. Mm.
Vi har en PEB-rapport idag också, eller hur?
Just det, och den har inte jag sett än. Men,
den kommer senare.
Då har vi förklarat på det då. Och det blir ju intressant att se. För det är lite som det är ju intressant här att jämföra byggbolagen med varandra. Vi hade NCC i studion förra veckan möjligtvis. Bättre än väntat. Ganska optimistisk, Thomas Karlsson. Jag tyckte att Anders Danielsson var optimistisk också. Men
är inte det deras jobb i för sig?
Jo, det är det. Det är ju deras jobb. Och hittar man en besviken vd, då undrar man vad som har hänt. Så är det. Men det ska ganska vara lite svagare än NCC tyckte jag.
Men samtidigt också i sektorn, Västbygg då, som meddelade under morgonen att lite på grund av det nya marknadsklimatet och det som råder så drar man ner på 70 personer, alltså varsla personal, och tittar på att avveckla ett verksamhetsben. Så just det är ju blodigt för vissa, uppenbarligen.
Det är blodigt för vissa. Och riktigt blodigt till och med. 70 personer ganska mycket i Västbyggs verksamhet och de drar ner då på den. De skulle starta ett förvaltningsben ungefär som Skanska började med för ett år sedan här. Skanska fortsätter ju det. Det kostar kapital och har man råd så kanske det blir en bra affär för framtiden. Har man inte råd får man stänga ner nu så att säga.
Och apropå blodigt, det har som sagt kommit fler nyheter också. Bland annat från Volvo Cars att man öka sitt fokus på kostnadseffektivitet som det heter, men vilket också då innebär att man kommer behöva säga upp ungefär 1100 tjänster, åtminstone på den globala nivån ska sägas, för alltså Volvo personvagnar pratar vi om. Inte heller sådär, vi har pratat mycket om att verkstads rapporten är nästan som en högkonjunktur, men det börjar ju utkristallisera sig väldigt tydliga förlorare också.
Jag läser här, vi får 1300 tjänster i Sverige på Volvo Cars, vilket är ett stort program.
Stämmer det? Alltså 1100 globalt, 200 i just Sverige.
Bland annat 1300 tjänster i Sverige. Ja, okej, jag läser, det är 200 i Sverige eller 1300 i Sverige? 200 i Sverige.
Det läser jag. Vi reder ut under tiden.
Nåväl, så är det ju en signal om att konjunkturen försvagas. Vi har lyssnat på dessa börsvd:ar som har varit optimistiska, som du sa, Emelie, så det kanske är deras jobb att vara optimistiska också. Men vi har sett den här PMI, inköpschefindex och annat. Vi har ju fått nya PMI här idag då, som är under 50 på tjänstesektorn.
Att 50,1 tror jag var det med på tjänstepmierna. Däremot en sammanvägda, alltså både...
Ja, just det, sammanvägda 48,3.
Exakt.
Ja, just det. Och anledningen att vi har haft positiva vd:ar även idag egentligen, det är ju att man gynnas av de här prisuppgångarna man har haft, så man har liksom fått en rejäl vinstökning överallt. Men i volym så tror jag verkligheten är en annan. Och det märker väl Volvo Cars nu då. Och det är ett stort program och det kommer liksom synas i medierna här att Volvo Cars då, som är en, så kan vi säga, en kärndel i industrin, drar ner så här mycket folk.
Jag får ett meddelande här, eller en mening just också ur pressmeddelandet som du säger, Uff, som ett resultat av detta tillkännager företaget, alltså Volvo Cars, att man kommer genomföra en uppskattad minskning av omkring 1300 tjänster i Sverige.
I Sverige, det är stort. Och det är det som har varit så vi har ju sett arbetslöshetsstatistiken som inte har stigit egentligen. Och det har varit lite märkligt. Varsen har varit svår, men nu kommer de. Och det där är ju verkligen kärnan huruvida vi ska in i en, ska vi säga, normal lågkonjunktur eller om vi ska in i en recession på riktigt. För lyckas stiga nu arbetslösheten, då blir det ju tufft. Inte minst på liksom bostadsmarknaden som redan är tuff, men blir folk även av med jobbet, då är det ju ingen som köper någonting egentligen.
Apropå det, lite frågan om blir det en no landing, tror jag till och med att jag hörde tidigare under fjolåret. Alltså hur hård eller mjuk inbromsningen i konjunkturen är, hur svår lågkonjunkturen blir. Samtidigt så går Swedbank ut idag med en småföretagarbarometer där småföretagarna förväntar sig lönsamhet tillbaka på 90-talets krisnivå.
Ja, det låter ju, ja. Och det som är så märkligt, i det här perspektivet kan man tycka då att vi har en börs som är upp 10% sedan årsskiftet. Vi är inte riktigt på all time high nivåerna från januari 22, men vi är liksom inte långt därifrån, framförallt inte i Tyskland som är bara ett par 3% samtidigt som vi går in här. Det känns som att marknaden har tagit lite för lätt på den här konjunkturnedgången vi ser, alternativt att man räknar med att centralbankerna ska rädda det här genom att börja sänka räntan mycket tidigare än vad centralbankerna själva säger.
Ja, det finns många konjunkturindikatorer uppenbarligen där ute, och ganska många så också i det här flödet. Vi ska fortsätta på rapporterna nu i alla fall. Vi behöver nämna Humana som Ulf nämnde i inledningen. Första kvartalet har ju präglats i princip helt och hållet av dramatiken från januari när Inspektionen för vård och omsorg drog in deras tillstånd att bedriva assistansverksamhet som är över en tredjedel av hela bolaget. Humana överklagade, de beviljades inhibition som det heter, alltså tillstånd att bedriva verksamhet vidare tills fallet har utretts i domstol, och ett muntligt förhör i kammarrätten mellan parterna, alltså IVO och Humana, är planerat till slutet av maj. Rapporten visade åtminstone på ett rörelseresultat som var bättre än väntat, 117 miljoner, väntat var ungefär 73, en nettoomsättning som var i linje med förväntan, drygt 2,3 miljarder. VD Johanna Råstad, hon var med oss i Rapportmorgon och försökte förklara en del om vad som pågår just nu med den här domstolsprocessen.
Ja, men det kan man väl säga. Så mycket as usual som det kan vara under det faktum att vi faktiskt är under rättslig prövning då. Nu har vi ju en muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen som kommer ligga 25-26 maj. Så det förbereder vi oss på med både skriftlig växling och förbereder oss för den muntliga framställan då. Sen ska vi säga att vi har ju ändå tappat ungefär 15% av vår klientbas under de här, sen det här beslutet kom då. Så det är ändå 560 miljoner ungefär i årligt intäktsbortfall. Och sen har vi ju också ett beslut från Försäkringskassan att rikta ersättningen direkt till klienterna. Där ligger vi ändå hyfsat bra till. Inte riktigt på normala nivåer, men ändå ligger bra till. Så att, vi får ändå säga att givet omständigheterna så har första kvartalet fallit väl ut.
Ja, och hela intervjun finns ju också på vår sajt som är ganska matig när det kommer till just den här processen. Så att jag rekommenderar verkligen att titta på den. Känner du att du fick något svar, Ulf, från både rapporten och sen kanske framförallt vad som pågår i bolaget?
Nej, svaret är väl att det här kommer ta tid. Hon räknar med att även om hon skulle liksom vinna första instans så kommer det här gå liksom hela loppet ut. Och det är det som avgör värdet på bolaget, alltså utan personlig assistans. Vi vet inte hur de här skulderna finns, men det är ändå en skuld på 5,4 gånger EBITDA. Alltså, tappar man assistansen så är det ett jätteproblem. Och det är ju därför bolaget värderas till P3 nu eller något sånt där. Det var en jättestark rapport. Vinsten var ju upp över 30%, och det hade väl ingen förväntat efter det som har hänt.
Utöver dem då, vi vill nämna BIK också innan vi ser hur börsen tar emot Humana med flera rapporter om bara några minuter. Men BIK som är då ett medicinteknikbolag var både väldigt premierat på börsen men också en stark serieförvärvare under perioderna 2020-2021 ska vi säga. Den organiska tillväxten blev drygt 3% och omsättningen något högre än förväntat på 500 miljoner. Men resultatet visar då på förlust minus 10 miljoner jämfört med en vinst på 6 miljoner i fjol. VD Erik Atenholm, han var med oss först ut i morse. Så här lät från honom.
Jag skulle säga kvartalet summerar vi som stabilt och framförallt superstarkt när det kommer till kassaflödet. Och jag tror att om man tittar först och främst på det arbetet vi har börjat göra sedan hösten förra året, väldigt stark inriktning på att förbättra kassaflöde och lönsamhet, så känner jag att vi rör oss åt helt rätt riktning. Så jag är superstolt över teamet. Jag tycker det är en väldigt bra rapport när det kommer till just de frågorna.
Och det är alltid jag som måste dra ner stämningen. Men varför visar ni förlust då i det här kvartalet jämfört med föregående år?
En bra fråga, och jag skulle säga först och främst om man tittar på kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades förra året, så tre av fyra bolagen som vi skulle göra justeringar i har gjort de justeringarna och har vänt till lönsamhet. Så det är superpositivt från det perspektivet. Sen så har vi ju den här covid-relaterade försäljningen i Ginolis, den finska verksamheten som har gått sämre. Och det är därav förlusterna har fortsatt. Vi justerar bolaget, vi gör alla ändringar som krävs för att det bolaget ska vara så kallat right-sized för det nya marknadsperspektivet. Så tar du bort den så är justerade EBITDA positivt 29 miljoner. Och i rapporten så exkluderar vi den här covid-relaterade försäljningen från Ginoro, så det är en viktig fråga att titta på, för just nu så har ju världen kommit till en snarare sagt mer normaliserad nivå efter pandemin.
Tack och lov vill jag tillägga.
Ja, tack och lov.
Och även där finns ju hela intervjun på vår sajt också. Men Ulf, du är inte helt övertygad.
Nej, det här positiva kassaflödet är en effekt av att man så att säga av rörelsekapitalet som man drar ner då. Man så att säga förlänger sina skulder och minskar sina fordringar för att få in kapitalet det här kvartalet. Men det funkar ju inte alla kvartal, utan det funkar en kort tid. Löpande kvartal är kassaflödet negativt och vi kommer få se en ganska rejäl sättning på aktien, även om det inte blir de här 28% som det var Q4.
Och det är ju dags för börsöppning också, så vi får se hur blodigt det blir om Ulfs förutspåelse håller.
Exakt, ja, det var allt vi hann innan klockan slog 9. Börsen är öppen och vi går till Sofie Gräsberg i studion.
Ja, det ser lite grönt ut här på Stockholmsbörsen precis vid öppning, upp 0,1%. Sämre ser det ut på storbolagsindex som backar 0,5%. Och vi får avvakta lite med att alla siffror kommer in. Men om vi börjar med Skanska. De tappar på sin rapport och är ner 7,5%. Det hade ju klart lägre resultat än väntat. Och medicinteknikbolaget Biko har inget avslut på det här ännu. Men bolaget hade en organisk tillväxt om 3% och en högre omsättning. Så vi får återkomma dit och se hur den aktien rör sig snart. Och Tobi, de redovisar lägre resultat och tillväxt. Och handlas idag ner nästan 9%. Och mobilspelsutvecklaren G5 Entertainment. De backar även de och är ner 6%. De rapporterade ju lägre omsättning än väntat. Och vård- och omsorgsbolaget Humana som vi har varit inne på har ju minst sagt haft ett turbulent kvartal. Men de rapporterade en vinst, ökade vinsten med 30%. Och de stiger tvåsiffrigt upp 15% nu vid öppning. Och omsorgsbolaget Ambea stiger även de och upp 8%. Deras resultat var ju klart högre än väntat. Och om vi tar en sväng till Oslo där centralbanken förresten ska komma med räntebesked senare idag. De väntas höja med 25 punkter. Så rapporterar bland annat Telenor och de hade bättre omsättning men sämre resultat än väntat. Och förutom rapporterade bolag så tänker jag att vi kan titta lite på Volvo Car som vi var inne på och pratade om. De stiger med 1% nu. Och logistikföretaget SLP har genomfört en riktad nyemission på 550 miljoner kronor för emissionskostnader till kursen 25 kronor. Vilket var omkring 5% rabatt jämfört med slutkursen igår. Och de backar 2% här. Och sen tog jag även upp Husqvarna på skärmen eftersom att de har fått ny vd och det är den tidigare tillförordnade vdn som blir vd. Men som sagt, Stockholmsbörsen den öppnar neråt och backar 0,5%.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ska jag ta?
Det var alltså väldigt stora rörelser får man lov att säga, Ulf, på de här åt olika håll verkligen. Upp 10 vissa, upp ner 10 vissa. Biko minus 15, Humana upp 15, Skanska minus 7.
Ja, och vi har sett under rapportperioden hur det kan röra sig. Vad vi inte har sett så mycket i den här rapportperioden som vi har sett tidigare är att man kan öppna ner 10% och sen när man upp 10% klockan 10 så har det inte riktigt varit här. Utan det som händer på morgonen förblir ofta så. Skanska är ju mycket, det är ju ändå ett storbolag 8% ner på en rapport. Jag trodde väl att det kanske kunde bli 5 då eller något sånt där. Men det är klart att det är ett rejält vinstfall. Så det är inte orimligt. Biko, nästan 20 nu. De måste få ordning på sitt kassaflöde i den löpande verksamheten, och så länge man inte gör det så är det tufft för dem. Sen har vi då Humana som stiger 12% på att vinsten ökar från 77 till 100 miljoner i justerat då för massvis av advokatkostnader och sånt där i samband med IVO-grejen. Den skulle ju gått upp mycket, mycket mer om de inte hade haft IVO, för det var ju det är P3, men som sagt, jag förstår att det är ju lite digitalt. Antingen är det jordklotets största fynd här, eller så är det en väldigt dålig affär att köpa nu beroende på vad som är IVA.
Mm. Vi kan väl också nämna Ambea som är upp nästan 10%, som också är en sektorskollega men inte drabbad av den här domstolsprocessen. Ska vi säga också, med tanke på Husqvarna, att de får en ny vd. Tillförordnande vd Pavel Hajman har ju tagit över sen deras föregående Henrik Andersson tyvärr var tvungen att avsluta sitt uppdrag på grund av sjukdom. Och nu blir han permanent, Pavel Hajman.
Ja, det blir han. Och han har ju varit med i bolaget länge, tog över när Henrik blev sjuk och senare avled. Man kan väl inte göra några jättetolkningar mer än att hade det varit ett problem så hade man tagit en hel extern, utan man tycker det funkar här. Så det är väl ett trygghetsbesked för bolaget.
Apropå avlidit, vilket är ett väldigt tråkigt tema att plocka upp tråden på, men Gustav Douglas, nästan.
Nästan, ja. Dog igår 85 år gammal, då, grundare av Latour. Ska vi säga, senaste decenniernas mest framgångsrika investerare och affärsman på Stockholmsbörsen. Latour alltså värt 140 miljarder. Douglas innehav är värt 100 miljarder, som nu kommer gå över till hans bägge söner och änkan då, som Elisabeth, som fortfarande som också, och vi får se vad det här betyder då. På marknaden så är det inga stora rörelser alls, varken igår eller idag i Latour-aktien, men det är ju en stor händelse. Det var en fantastisk entreprenör som skapade. Alltså det är 10 börsbolag som Latour kontrollerar då, inte minst Assa Abloy och Securitas och Sweco. Så det var med sen 70-talet egentligen.
Jag tror att det var någon på Finanstwitter som skrev typ att allmänhetens kännedom om Gustav Douglas är alldeles för låg. Så googla, ni som inte känner till den här historien med den entreprenören.
Så är det. Han var nog inte så att säga känd i de breda lagen, men han var väldigt välkänd i finanskretsar. Och han var en publik person. Han var väldigt aktiv i EMU-debatten på den tiden. Vi hade sådana, och i politiken och ett stort konstintresse. Så han, i Stockholms finanskretsar är det ju var en väldigt central person. Men det är klart, han kanske inte är välkänd överallt.
Vi lämnar den tragiska tråden med vd:ar eller grundare som inte längre är med oss, och fortsätter med vd-intervjuerna istället. Steeptech står ju på tur. De är en teknikkoncern, serieförvärvare kan man också säga. Framförallt inriktade på infrastruktur. De hade en organisk tillväxt på 14,7% i första kvartalet. En omsättning som steg upp till ungefär 1 miljard. Man tyckte jag hade någon till siffra här, men den hittar jag inte nu, så vi struntar i det och går istället till vd Jakob Holm som är med oss över länk. Jakob, hur tycker du året började?
Tack ska du ha. Nej, men det är som du säger, det är en mycket stark rapport. Organisk utvecklingen är ju jättekul att kunna demonstrera, ungefär 15% upp sedan föregående år på intäkter. Och vår marginalförstärkning fortsätter fleråriga. Det tycker jag också är viktigt att lyfta fram. Den är nu på 19,2% i rörelsevinsten, så att det är tecken på hur kvaliteten hela tiden i koncernen ökar, så att det är jättepositivt. Och ytterligare sista nyckeltal jag vill lyfta fram, det är att vår vinst per aktie har på en rullande 12-mars basis i upp 70%, så att det är också naturligtvis jättepositivt att kunna leverera.
Hur mycket av er försäljningstillväxt är organisk?
Ja, den är 15% sedan föregående år.
Och hur mycket är höjda priser respektive höjda försäljningsvolymer?
Ja, vi har inte gått ut i detalj med det, men en del av den höjningen är naturligtvis höjda priser. Vi har varit framgångsrika med att föra över våra kostnadsökningar på våra kunder, men inte allting. Utan efterfrågan i vår sektor, infrastruktur, där våra kunder har en efterfrågan som inte så mycket styrs av den allmänna ekonomin, utan saker och ting behöver funka. Elförsörjning, vattenrening, transportsystem och så vidare. Så att det finns även en efterfrågan som organiskt växer.
Och er del då av verksamheten med elbilsladdare var lite sänk i fjol, åtminstone i fjärde kvartalet. Har det repat sig i början av i år?
Ja, det är jättepositivt. Det har den verkligen gjort. Vi hade, som du sa, lite leveransproblem i höstas kopplat till en ny generation av teknik, men också att vi flyttade hem tillverkningen till Storbritannien från Kina. Så att, tyvärr så fick vi fördröjningar över leveranserna i höstas, men vi är tillbaka och det är faktiskt över förväntan. Så att vi möter siffrmässigt för första kvartalet föregående år. Det hade vi faktiskt inte räknat med. Så att, det har gått jättebra. Och sen tittar vi framåt på efterfrågan, så är den också väldigt positiv. Ett nyckeltal som kan vara värt att ha i åtanke, det är då nyförsäljningen av elbilar i Storbritannien. Det kikar vi mycket på. Och det är upp i januari plus 12%, februari plus 13%. Och i mars ökar det ännu mer till plus 17% jämfört med föregående år. Så att efterfrågan ser väldigt positivt ut också.
Jag måste fråga också lite nästan filosofiskt, tänkte jag säga. Serieförvärvare kallade jag er här i inledningen. Det var väldigt hett, framförallt under nollräntemiljön om man tänker på marknadens perspektiv. Sen svängde allting väldigt snabbt. Och rent verksamhetsmässigt, hur resonerar ni kring förvärv just nu? Misstänker att värderingarna är mer attraktiva, men man kanske inte riktigt vågar på grund av marknadsläget?
Ja, men vi har inte gjort så många förvärv som många andra i branschen har gjort. Då. Vi ligger på en handfull per år. Så att det är viktigt att nämna också då. Så att vi söker efter jättefina bolag, lönsamma bolag i starka positioner. Så att där är vi kräsna, vi är selektiva och vi har en jättefin, många, många bolag som vi har en dialog med haft hela tiden. Så att det påverkar inte oss jättemycket det som händer generellt sett. Men det är klart, vi ska också säga att vi tänker inte gasa på mer än vad vår balansräkning orkar med. Så att på så vis så fortsätter vi förvärva, men på ett kontrollerat sätt.
Och till sist då, Jakob, du sa bland annat då att elbilsdelen eller elbilsladdarna, den har återhämtat sig. Med andra ord, en förändring jämfört med föregående kvartal, föregående år. Har ni några andra utmaningar, förhoppningar, farhågor under resten av det här räkenskapsåret?
Alltså, vi tycker ju att vårt kassaflöde är jätteviktigt. Jag ska inte säga att det är någon farhåga, men det går lite grann upp och ner. Så att det där är ju jätteviktigt att vi bevakar, att vi monitorerar. Men vi har alltid legat över tid runt 80% i kassaflödesgenerering. Nu i kvartalet låg vi under 50. Men det har att göra med att vår verksamhet för elbilsladdar verkligen har gått igång sedan förra kvartalet. Så det är klart att den försäljningsökningen drabbar kassaflödesgenereringen. Det där kommer att komma tillbaka, så att vi ligger på historiska nivåer runt en 80% i snitt ungefär.
Då säger jag tack så mycket, Jakob Holm, för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, det var ju väldigt tydligt att åtminstone en del av verksamheten i princip hade återhämtat sig helt.
Ja, och det är lite, vi har sett väldigt blandade signaler från elbilsunderleverantörer, då Citec som har gått dåligt och sådär. Men det går bra för Citec. Vinstökningen är god, jättegod, till och med högst upp 20% ändå en vinst efter skatt som ökar med. Så det är en bra rapport. Jag förstår att den stiger en del här på morgonen.
Den var upp 10% när jag tittade så där vid öppningen, och jag tror att den kanske fortsätter hålla sig på en ganska sån hög nivå med tanke på just att vdn också var väldigt positiv. Upp 13% nu, upp 15% sen årsskiftet, men ner 20% om man ser på ett års sikt, vilket inte är helt förvånande med tanke på att värderingarna blåstes upp väldigt mycket.
Ja, de här serieförvärvarna, även om Ziptech inte liksom
fullt. Ja, men inte riktigt kallas det.
Nej, det är inte lika inne nu vad serieförvärvare längre när räntorna stiger som de gör och folk börjar bli nervösa för balansräkningar och sånt där. Så det är några saker. Det är ett ord som inte är lika poppis idag, och något som vi inte får svar på riktigt, det är prishöjningar längre. Det var liksom vd var väldigt angelägna om att prata om prisökningar tidigare kvartal, och att de låg före till och med sina kunder, hade höjt ut mot sina kunder eller före mot sina leverantörer, mot kunder. Men nu känner man väl av att folk inte gillar prishöjningar och att man inte är lika öppen med hur det har gått. Annat än då Essity som var väldigt tydliga och pratade om nästan 20% prishöjningar.
Vilket är min erfarenhet att de brukar vara. De är ganska raka i sin kommunikation.
Ja, det är de väl. Vi får se om de fortsätter vara det också. Men hittills har de varit det. Och anledningen att de har varit det så väldigt mycket, det var ju att de missade racet i början. Alltså, de hade ju ett kraftigt vinstfall när de fick stigande kostnader in i verksamheten som de inte fick ut mot sina kunder då. Och så har man lyckats vända det där. Så man kanske är liksom ett par kvartal efter alla andra som nu så att säga börjar dra ner den här prishöjnings euforin. Den kanske kommer till SCT om ett par, tre kvartal eller så.
Mycket rapporter, mycket nyheter också. En till som sticker ut i flödet som vi behöver lyfta.
För i morse så meddelade Finansinspektionen att man inleder en undersökning av pensionsjätten Alektas investeringar i de här nischbankerna i USA som visade sig vara en ganska dålig investering. Uffe, har du några tankar kring det här?
Jag tycker det är väldigt, väldigt bra att man gör det. Alekta har ju hela tiden sagt att 20 miljarder i förlust inte är så mycket pengar för vi förvaltar över 1000 miljarder. Men för alla vanliga människor tycker 20 miljarder är väldigt, väldigt mycket pengar att förlora i ett aktieben. Man får ju se att det är ju liksom... Allt är ju liksom inte aktier liksom, utan det är en liten del som aktier. Att förlora 20 miljoner på några veckor eller 20 miljarder på några veckor är väldigt mycket. Så jag förstår att Finansinspektionen vill hantera hur de här besluten togs och hur det funkade och om man har så att här, övergått några riskmandat och sådär. Så jag tycker det är klokt. Alekta hade nog hoppats på att liksom inledningsvis göra sig av med aktiechefen och så skulle det vara bra, men det visade sig att det inte räckte med det utan fick VD Billing gå och nu fortsätter det här. Och ja, det är tråkigt för Alekta säkert, men det är nog bra för alla oss andra.
Ja, precis. Vi har också skrivit på DI, har framförallt Magnus Dagel skrivit en del om de här fastighetsinvesteringarna också, eller i Heimstaden specifikt.
Just det, Heimstaden, det här norska fastighetsbolaget som köpte Akelius, alla, eller inte alla fastigheter, men många fastigheter av Akelius för 100 miljarder, där Alekta var med som medfinansiär då på 7 miljarder. Och det är en affär som inte har visat sig vara särskilt bra eftersom den gjordes precis på toppen och till väldigt låg yield. Det var ju under 2% avkastning i det du köpte och det är ju en förlustaffär nu då. Nej, man måste nog gå igenom och se om Alekta har jämfört med de andra stora pensionsförvaltarna har tagit mer risker. Så det är väl klokt att FI, det är liksom mycket pengar och det är folks pensioner det handlar om. Så det är viktiga pengar också.
Precis. Men nu är det nog dags för en ny intervju, för det är nämligen Bahnhof som har kommit med sin rapport. Vi har med oss Jon Karlung, hallå.
Hallå, hej.
Hej, hur står det till? Ni kommer rapporter.
Ja, nej, men det är bra. Ja. Vi lämnar ju som vanligt ett väldigt bra resultat och vi har gjort ett kanonkvartal igen, så att jag är jättenöjd.
Precis, och, ni borde växer och förbättrar
det är alltid roligt i dessa tider att vi stärker både liksom, framförallt så stärker vi marginalerna. Och det är trots liksom att vi ändå växer på bra och vi står oss starka på marknaden trots att det är liksom där ganska skakiga läget i omvärlden, så att jag är jättenöjd.
Ja, jag är lite nyfiken framförallt på det här med marginalerna. Vad är det ni har gjort för att förbättra dem?
Ja, men det är effektiviseringar och vi har jobbat ganska länge med det, så att det är liksom, vad ska man säga, ett metodiskt arbete som ligger bakom. Och vi har också, precis som det någon tidigare var inne på, så är det såklart att priserna har höjts. Och jag skriver lite om det i min text i kvartalsrapporten. Men där handlar det mer om att vi har följt med branschen uppåt. Det är inte så att vi har stärkt marginalerna till följd av det, utan det handlar mer om att det är ett skakigt läge, men vi växer och vi förbättrar marginalerna tack vare en del effektiviseringar och annat som vi genomför. Så jag tycker det är kul. Och som en del effektiviseringar så har jag också delat ut ChatGPT till hela personalen. Så att det tycker jag är kul att jobba med.
Senast vi talades vid för några veckor sedan så pratade du en hel del om det här med AI och hur det kunde liksom hjälpa. Det kunde kanske till och med bli en del av Bahnhofs produktutbud i framtiden.
Ja, absolut. Just nu så tillhandahåller vi plattformar för att bygga verktyg, så att vi har ju kunder som jobbar med det här precis nu på våra molnplattformar och tar fram lösningar på det. Så det är en naturlig del. Men sen tittar jag förstås liksom själv också, vad är det vi kan göra för egna tjänster på området? Vi har ju specialiserat oss på datasäkerhet. Jag tror att just det området kommer vara ganska intressant när det gäller just de här AI-tjänsterna och komma vidare. Men vi, precis som Ukraina, vi är inte riktigt igång med vår offensiven på det området ändå. Men det finns en del intressanta tjänster i pipen som jag tror väldigt mycket på. Men det kommer att rullas ut framöver, som sagt.
Ja, det är alltid lika roligt att läsa ditt vd-ord. Det kräver lite fokus dock och lite mer tid än så här. Men det jag ser är att du skriver en del om det här chat control. den här EU-förordningen som jag vet att du har varit ute och kritiserat ganska rejält. Hur skulle det påverka er verksamhet om en sån förordning kom?
Ja, alltså vi är ju, i någon mening så är vi digitala posten. Vi står ju för liksom datasäkerhet, vi står för brevhemligheten. Det är väl lite så här att om man vill skanna alla medborgares post, då måste man också, man kan jämföra med gamla tiders kuvert. Antingen är ett kuvert igenklistrat eller också så är det öppnat. Och öppnar man kuverten, för att kunna läsa allas post så måste man öppna alla kuvert och skanna allt innehåll. Det går liksom inte att pinpoint och välja ut att just det här kuvertet ska vi öppna, utan man blir tvungen att öppna all post. Jag tror inte riktigt man har satt sig in i vad det här betyder för datasäkerhet och annat. Jag hoppas att det här förslaget skrotas eller förändras så att det inte byggs på det här sättet så som det är tänkt. För att det är väl förmodligen den mest långtgående massövervakningen i mänsklighetens historia som man planerar att införa. Motivet förstår jag, och jag delar den synen att det är svårt, men man måste alltid jobba med riktad spaning och riktade metoder, inte där generellt att man öppnar alla medborgares post.
Precis. Du, innan vi slutar så skulle jag också ta med en fråga kring, vi pratade senast om att du hade lite planer på att bygga ett litet kärnkraftverk, eller vad man ska säga, i norra Djurgårdsstaden. Är det fortfarande något som du tror är möjligt?
Alltså så här, rent industriellt så är det ett kanonprojekt. Jag tycker det vore väldigt bra om man liksom släppte de här lite ideologiska låsningarna runt där och tittade rent pragmatiskt på det. Jag tycker att det vore en bra grej. Nu är det som så att vi, just det här projektet vi håller på med i norra Djurgårdsstaden, det har vi pausat lite grann. Men vi funderar lite på hur vi ska göra med det framöver. Däremot själva idén om en reaktor centralt placerad och tillgodose kraftförsörjningen, det tycker jag vore alldeles utmärkt. Och jag tycker att man ska släppa lite de här ideologiska skygglapparna och både ta till sig nya stora vindkraftsprojekt och även kärnkraft. Så båda delarna, det ena utesluter inte det andra, det är min uppfattning.
All right, det får bli de sista orden för dig här, Jon Karlung.
Tack så mycket.
Ja, Bahnhof, lite kärnkraftverk och allt möjligt.
Ja, det är ju en sann entreprenör som underhållande vd-ord. Uppskattar verkligen när folk verkar ta ut svängarna, och det gör Jon på ett särskilt sätt. Och anledningen att han kan göra det är ju att aktien, framförallt i ett långsiktigt perspektiv, 10 år, så är den upp över 1000%, och då kan man göra så. Hade aktien gått en annan riktning så hade det inte varit sådana vd-ord, och då hade folk blivit upprörda över sådana vd-ord. Men det är kul med en entreprenör som liksom inte begränsar sig och gör ju det bra, vinsten upp 20% det här kvartalet och sådär.
Ja, han flaggar här för att de har en prognos med omsättningstillväxt på 10% och en rörelsemarginalmål på 12%. Men han skrev också att det kanske kommer att justeras ner under året. Så
Ja, precis. Och det är klart, det är ju inte så bra då för ska vi säga. Men det är inget som påverkar aktien just nu, när den är upp lite grann.
Är det ett bolag som du är intresserad av annars? Liksom, som...
Jag har inte skrivit, det var många, många år sedan jag skrev om Bahnhof. Det kan vara 15-17 år sedan eller något sånt. Utan vi andra som skriver.
Alltså. Ja, exakt.
Men det är ju en intressant, alltså det är inte så lätt att växa den där marknaden. Det är liksom alla har bredband, utan de måste hitta på grejer då. Och då tror jag det är enklare för ett sånt bolag som Bahnhof, som har en liten organisation men driven vd och storägare dessutom, att hitta på grejer än om man går till Telia där det är lite långsammare. Så då gillar jag ju Bahnhof bättre än Telia i ett slags filosofiskt perspektiv.
Ja, det var intressant. Men nu tror jag att det är dags för oss att gå till marknadsstudien igen. Och Sofie, hur ser det ut där?
Ja, det ser lite dystert ut, och Stockholmsbörsen backar 0,8% ungefär. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att det är inte många bolag som rör sig över nollan. Just nu så har vi bara SBB och Getinge där som rör sig knappt över nollan. Medan vi i botten har Investor och Electrolux bland annat, men då ska jag säga att Investor har utdelning, så det är anledningen till att de ligger i botten just idag. Och Skanska, de tappar fortsatt ungefär 6% på sin rapport, och det hade ju klart lägre resultat än väntat. De tar även med sig Peab ner som backar dryga 2%. Och de rapporterar ju inte förrän efter lunch idag, så vi får se hur den aktien utvecklas efter att deras rapport släpps. Medicinteknikbolaget Beijko, de backar desto mer och ner 15%. Tobii backar också de tvåsiffrigt och ner 12%. Och de hade ju lägre resultat och tillväxt än väntat. Mobilspelsutvecklare G5 Entertainment handlas även de ner och backar nästan 9%. Och det rapporterade ju lägre omsättning än väntat. Uppåt rör sig däremot för Sdiptech och Instalco som båda stiger på sina rapporter och är dagens vinnare på large cap. Humana stiger desto mer och upp nästan 17% på sin rapport. Även Ambeas stiger och är upp tvåsiffrigt på sin rapport. De stiger nästan 13%. Och Volvo Car som vi har varit inne på nu på morgonen, de backar 1,5% efter beskedet om att 1300 anställda ska sägas upp i Sverige. Om vi tittar lite på våra danska grannar så Novo Nordisk, de backar 5% trots att de hade en vinst över förväntan. Även fraktfartygsbolaget Maersk backar och är ner 1% trots att deras rapport slog förväntan. Och i Tyskland så har Zalando rapporterat ökad försäljning och knappt någon förlust den här gången. Men den aktien är ner nästan 2%. Men som sagt, det är dyster på Stockholmsbörsen som backar 0,8%.
Ja, tack Sofie. Ja, dystert på Stockholmsbörsen men väldigt stora rapportreaktioner överlag tycker jag, eller?
Ja, stora rörelser framförallt neråt idag. En del sticker ut, de här vårdbolagen går jättebra, både Ambea och Humana upp rejält. Sdiptech stiger ju, men tvåsiffrigt, men i övrigt är det ganska stora nedgångar. Skanska tycker jag sticker ut som ett storbolag, då ner 8%. Och mycket en händelserik, det är alltid kul med rapportperioden. Förutom alla dessa rapporter så är det alltid några nyheter varje dag också. Och nu har vi fått ett par rejäla varsel här också. Så det är väl inte roligt, men det är spännande och intressant att se vad som händer där. Så en nyhetsintensiv dag får man väl säga.
Definitivt. Och vi har en vd-intervju kvar med anledning av rapport alltså. Till Ambea som alltså är en dagens vinnare på börsen. Lite siffror först. Rörelseresultat 191 miljoner, det var över förväntan. Mätt som EBITDA är det 216 miljoner, det ger en marginal på 6,7%. Marginalt högre än första kvartalet i fjol. Omsättningen var i linje med estimaten, 3,3 miljarder. Det är en ökning med 5% och det var helt och hållet organiskt. VD Mark Jensen ansluter till oss via länk. God morgon Mark. Hur tycker du året började?
Jag tycker året började bra med en stabil organisk tillväxt och en god förbättring i lönsamheten. Och våra medarbetare har igen det här kvartalet gjort en fantastisk insats att ge en god och individanpassad omsorg till all fler omsorgstagare.
Hur kommer det sig att rörelsemarginalen ökar? Det var ju ganska lite om man ser i årstakt, men relativt stor skillnad om sekventiellt åtminstone, med tanke på att det fortfarande är så högt inflationstryck.
Ja, alltså vi har en god utveckling i vår norska verksamhet ständigt som har förbättrat sitt resultat avsevärt sedan vi har satt in ett antal förbättringsåtgärder i den norska verksamheten som nu för allvar börjar ge effekt det här kvartalet. Så det är en anledning. En annan anledning är en fortsatt god beläggningsutveckling inom äldreomsorgen i Sverige där även vardagar lyfter sitt resultat. Så jag skulle peka på de två anledningarna som de främsta till lyfter det här kvartalet.
Er verksamhet har ju rätt till viss kostnadskompensation. Har ni fått det ännu eller är det viss fördröjning?
Vi har fått en del men inte allt. Och på vissa delar finns det en viss fördröjning. Och vi förväntar att vi kan kompensera merparten av kostnaderna i kostnadshöjningen i år med ökade priser och effektiviseringar och bättre inköp och sånt. Så det förväntar nu. Men bilden kommer att klara allt mer mot slutet av andra kvartalet i år. Det är löneuppgörelserna ska vara klara i andra. De förhandlingarna pågår fortfarande och de nya lönerna har ju inte börjat utbetalas än. Så den effekten kommer vi att se senare under året.
Och nu nämnde du bland annat då äldreomsorgen i Sverige. Men kan du ge lite mer färg på vad som sticker ut i verksamheten?
Ja, vi har ju även en god utveckling i verksamheten som jobbar med bemanning och kompetenslösningar klara. Och det är även vårt kompetensföretag Lär som jobbar med utbildning och kompetensförsörjning både internt och externt i omsorgssektorn går starkt. Vi har gjort en strategisk förflyttning av det affärsområdet föregående år och avyttrat en del av området och gjort nya förvärv som verkligen också har lyft resultatet där. Så även på den delen har vi god tillförsikt om framtiden.
Ni är ju också då verksamma inom vård och omsorg som Humana. Vi pratade ju om och med dem tidigare idag med anledning av den dramatik som präglar just dem när det kommer också till assistansverksamheten. Har dramatiken för den här konkurrenten, har det påverkat er på något sätt? Jag tänker allt från avvaktande kunder, drabbat förtroende för sektorn eller att ni rigoröst ser över era rutiner för att inte åka på någonting liknande?
Alltså, vi är ju inte verksamma inom personlig assistans i Sverige överhuvudtaget, så vi har inte den utmaning som vår bankkollega har vad gäller assistansverksamheten, för den finns inte hos oss. Men det är klart att vi har ju hela tiden ögat på kvalitet och kvalitetsutveckling, och det sätter vi jobbar med myndigheter och kvalitetstillsyn. Vi har mer än 25 tillsyn i våra verksamheter varenda kvartal, så det är inget ovanligt för oss. Och det är klart att vi måste hela tiden jobba med en god och högkvalitativ omsorg. Vi måste jobba med kompetensutveckling. Vi måste jobba med också att föra dialog med de myndigheterna som tillses i alla tre länder. Det är en naturlig del av vår verksamhet, och det är ett arbete som kommer att fortsätta.
Vilket var lite, jag hade kunnat vara tydligare där, men just lite så där övergripande i liksom välfärdssektorn som erbjuder vård och omsorg. Jag tänker mig att man, ett bolag som er, även om det inte har samma typer av tjänster, kanske vill till och med öka sin dialog med IVO och se till att man inte hamnar i en liknande situation. Men det låter som att ni har fortsatt dialog med dem, bland annat.
Ja, absolut. Alltså, det är ju inte bara IVO. Vi verkar i tre länder. Det är olika tillsynsmyndigheter i de här länderna. Även i vissa länder kan det vara olika myndigheter på olika segment. Så det är något vi jobbar med hela tiden. Vi redovisar transparent också de tillsynen som har varit varje kvartal i våra kvartalsrapporter, och jobbar liksom varje dag med vårt kvalitetsarbete. Det är 31 000 medarbetare som ger personlig omsorg till 16 500 omsorgstagare. Det är 100 000 interaktioner varje dag. Och vissa av dem kanske inte blir perfekta, då är det viktigt man läser det och förbättrar framåt. Så det är något som verkligen är väldigt högt, om inte högst, på vår lista.
Till sist då, Mark, farhågor eller förhoppningar för resten av 2023?
Ja, vår förhoppning är ju att det kommer lite mer fart på byggnationen av nya omsorgsboenden. Det finns ju ett enormt demografiskt behov. Antalet äldre 80 plus ökar med 50% i alla skandinaviska länder från idag och fram till 2030. Och det behövs hundratals nya äldreboende, och den byggtakten finns inte idag. Så vi vill gärna med fler kommuner för att kunna etablera äldreboende på fler platser. Så det är verkligen en förhoppning att kommunerna nu ordentligt tittar i sina prognoser och sina framtida behov, och där vi väldigt gärna vill bidra som en konstruktiv och positiv kraft för att lyckas att hantera den omsorgsutmaning som ligger framför oss. Risken med det är ju att det inte händer, och då kommer vi att stå med ett allvarligt problem om 5, 6, 7 år, när de här stora generationerna som föddes efter andra världskrig kommer in i äldreomsorgsåldern. Så det är både en förhoppning och en liten farhåga, men vi ser väldigt gärna att fler kommuner öppnar för att vi kan etablera oss och vi kan vara med och lösa den här stora utmaning som finns precis framför oss.
Rimlig farhåga, tycker jag, på samhällsnivå till och med. Tack så mycket, Mark Jensen, för att du var med i Börsmorgon. Ulf premieras väldigt väl på börsen.
Ja, det gör den. Ja. Och de slår förväntningarna ganska rejält. Ökar dessutom vinsten 20% på rörelsenivå efter skatt 10. Har ju gått väldigt, väldigt svagt. Fick nog liksom sin beskärda del av Humana i vår där. Var ju nere på nästan all time low här innan den här rapporten, så jag förstår att det är ett rejält lyft. Det är fortfarande väldigt lågt värderat, men det beror ju på den här politiska osäkerheten som finns överhuvudtaget kring offentlig, så att säga, börsbolag som verkar in med offentlig vård. Vi har ju sett hur liksom skolan under debatt, även från borgerligt håll, kommer den åt till liksom vården också. Det är därför man värderar det här väldigt lågt. Får man bort den rabatten så är det en kursdubblare härifrån, men den finns där, och den finns väl där av en anledning också.
Jag noterar att jag tror det var Agneta Jönsson, vår kollega på Analys, som skrev tidigare under året, tror jag, att Ambea står ut lite i sektorn. Låg värdering, stabilt kassaflöde, din favoritpunkt.
Ja, och det var, kassaflödet var bra även det här kvartalet, så det, den är jättelågt värderad. Hade man liksom vetat att liksom inte hände några svarta besvärliga svanar någonstans, så hade den varit ett superköp. Men det har ju blivit så när vi fick in alla dessa välfärdsbolag, det är väl 14-15, fick vi nästan 10 år har varit på börsen många av dem, och det ja, folk är skeptiska till dem av olika anledningar. Egentligen är det ju en väldigt stabil verksamhet som borde liksom locka investerare, men det finns en politisk risk fortsatt.
Finns det svarta obesvärliga svanar?
Det var en bra fråga. Ja, svarta svanar kanske alltid är jobbiga.
Besvärliga. Jag ja, tror det.
Vita svanar, det vet jag inte om vi... Ja, vi får
jag
se.
Tycker de är vanligare. Också. Nu börjar det spåra ur, nu börjar vi bli trötta här inne. Tänk att vi ska försöka sammanfatta den här morgonen. Det har varit väldigt nyhetsintensivt. Ska vi börja med rapporterna? Skanska sticker ut på det negativa, ja, kan vi väl säga. BIKO också för den delen. Ambea och Humana positivt.
Ja, så är det. Nu vet jag inte vad de håller på med våning under här då, som ska göra tidning både för sajt och papper, men om jag hade varit nyhetschef, vilket det inte är, hade jag nog lagt Volvo Cars varsel på 1300 personer i Sverige väldigt högt upp. Det är ändå liksom någonting som bör röra fler än bara börsnördar. Och sen hade jag ägnat en del tid åt Skanskas kursfall här också. Det är ett vinstfall på 80% jämfört med Q1-an. Och en ganska stor scenförändring mot Q3, Q4. Det hade jag liksom fokuserat på. Sen är det ju stora rörelser då. BIKO har ju de som är ner mest här, men... Ja, det är väl händelserik morgon som sagt. Va?
Tycker vi att den här veckan har det blivit någon liksom konjunktur eller ändring i konjunktur... känslan för vad vi är i konjunkturen. Förra veckan var det ju väldigt starka
rapporter. Ja, lite så. Alltså det som veckorna går ju så snabbt då, men då har de här verkstadsrapporterna vi fick i början av rapportsäsongen jättestarka, positiva vd:ar, överraskande stark orderingång, även om den inte var i nivå med Q4 och Q3, så var det liksom, det här går bra liksom, bolagen klarar den här konjunkturnedgången till 13, den kanske är överdriven. Mood började ju liksom smyga sig in här med de här varslen vi har fått. Volvo Cars är ju verkligen ett industriföretag, och i byggsektorn har det tuffare, och det kommer ju spilla över så att säga. Vi kan inte ha en verkstadsindustri som är helt isolerad mot övriga verksamheter och oss konsumenter. Någonstans så hänger ju kedjan från vad du och jag lägger pengar på, påverkar ju till syvende och sist även liksom ABB eller vad som helst.
Exakt.
Ska vi ta lite de andra, apropå konjunktur, vi hade ju också då nyheten att Västbygg varslar personal, avvecklar affärsbenet. Volvo Cars, som Ulf nämner, säger alltså upp personal, 1300 tjänster i Sverige. Utöver det, Husqvarna har en ny vd nu permanent i form av Pavel Heimann som har varit tillförordnad. Och så Alecta granskas av Finansinspektionen.
Ja, intressant och händelserikt, och dagen är inte slut här, utan vi har ju flera rapporter som kommer, Peab och Loomis kommer, och sen inte minst, vilket kanske är det som kommer avgöra börshumöret idag och även imorgon, det är vad ECB kanske inte så mycket gör, för det ligger 25 punkter i korten, där uppgång är räntehöjning med 25 punkter, men vad Lagarde säger om det här är den sista räntehöjningen är det, om vi får fler även från ECB.
Ska sägas att Peab kommer klockan 1, Loomis klockan 3. Peabs vd har vi med oss 13.10, 10:10 alltså. Sen kommer det följas upp i Börskoll. ECBs både besked och presskonferens är lite senare eftermiddag. 14:15 och 14:45, vilket vi självklart också kommer visa här i DTV. Ja, ska vi säga tack nu?
Det tycker jag.
Har du fått prata av dig?
Gjort själv för vårt kaffe, så vi ses väl snart igen helt enkelt.
Ja, jag tror det. Ska vi sätta punkt där, man?
Ja. Tack så mycket.
Tack själv. Imorgon, det är desto lugnare på rapportfronten. Där har vi inget extra program innan Börsmorgon börjar klockan 8:15. Så sovmorgon med andra ord för vissa av oss. Men ECB då, högintressant i eftermiddag. Det kommer vara fokus på Börskoll bland annat. Om vi tittar till börsen lite kort bara innan vi lämnar, så är det fortfarande relativt surt. Men det börjar lugna sig lite på indexnivå, minus 0,4 ungefär för OMXS30. Och sen har vi markanta rapportreaktioner i bland annat BIKO på nedsidan, Humana på uppsidan, G5 på nedsidan, Ambea på uppsidan. Ni hör, jag skulle kunna stå här en halvtimme till och berätta om alla de här kurserna som rör sig. Medan de amerikanska terminerna börjar visa lite neråt. Nu säger vi tack för oss. Följ oss hela dagen här eller på di.se, så säger vi på återseende för Börsmorgon imorgon bitti.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.